Barbro, jag är ju ensamföretagare.
Mm.
Men jag är med i A-kassan i alla fall.
Mm. Det är bra.
Ja, och då kan man ju ändå tänka att det är av solidariska skäl och så. Men jag är en extrem individualist, måste man säga. Mm. Men jag är så galet nöjd med Akademikernas A-kassa. På riktigt. Mm. Och jag har varit med i många år. Akademikernas A-kassa kostar 100 spänn i månaden. Och oavsett vad man har för argument, om man tänker på sig själv eller man tänker på gruppen eller vad det är, så är det så billigt. Det är en av de lägsta avgifterna. Supernöjd är jag. Jag har heller aldrig utnyttjat den.
Mm.
Eftersom det är akademiker så gör det ju att de inte så ofta är arbetslösa. Och det gör ju att uttaget inte är så stort. Det kan hålla ner avgifterna. Det är vår sponsor den här veckan.
Mm. Och de är så bra att samarbeta med i andra sammanhang också.
Ja, du har ju föreläst för dem också.
Mm.
Mm. Vad har de för webbadress då?
AEA.se.
Exakt, där går vi nu och kollar. Nu kör vi lite turist.
Genom hela världshistorien har människor famlat efter råd varje gång de ska uttrycka sig. Som tur var har det alltid funnits en rödhårig person med blå glasögonbågar bakom husknuten som har kunnat vägleda dem. Och det är Barbro Fällman, retoriktränare sen första Mosebok.
Tack för ett fint intro.
Ja, här sitter också kommunikationskonsulten Mattias Bergman.
Snäppet yngre.
Snäppet yngre, och jag heter Andreas Utterström, frilansjournalisten som är intresserad av amerikansk politik och MMA. Podden heter såklart Retoriskt, och här pratar vi om konsten att övertyga, och nu har vi kommit fram till avsnitt 48. Retorik, det finns ju inom många olika områden, och ett som vi hittills inte har pratat om, det är mellansnack i konserter. Därför att det är en väldigt speciell konstart, för att där ska du säga någonting kort och koncist mellan låtar samtidigt som det ska passa in i ett större sammanhang. Och det där är inte helt enkelt.
Särskilt som du kanske är musiker och inte har gått hos Barbro Fällman.
Just det.
Din specialtalang är inte att tala utan att spela.
Ja, och vissa artister som Bob Dylan, de löser det genom att inte säga någonting mer än att presentera bandet. Och andra som Ulf Lundell löser genom att skälla ut folk som kommer på varje konsert för att han är trött på att se deras ansikten.
Kom igen nu, Uffe!
Och om någon skriker kom igen så blir han tokig. Men det finns en person som anses otroligt skicklig på mellansnack, och det är Thomas Andersson Vi, som man väl kan beskriva som en singer-songwriter. Och han är känd för sitt mellansnack, och han började sin bana som journalist, så han är ju intresserad av språk och att uttrycka sig även i skrift. Och jag träffade honom för att prata om hur man läser av en publik och varför man aldrig, som jag hörde Mikael Via göra en gång, får skälla ut en ljudtekniker från scenen. Och vad som hände den där gången som Thomas Andersson Vi skulle konfrontera en av Sveriges kanske skickligaste retoriker, nämligen Livets Ords dåvarande pastor Ulf Ekman. Thomas Andersson Vi, välkommen till Retoriskt.
Tackar.
För några år sedan så hade du en konsert här i Stockholm då du i ett av dina mellansnack pratade om när du som ung besökte Livets Ord i Uppsala och kände ett behov av att konfrontera pastorerna med deras syn på homosexuella. Var det ett typiskt mellansnack?
Ja, men det var ett typiskt mellansnack så tillvida att jag berättar ju mycket historier innan låtarna. Så där, att jag försöker ha ett par, tre, fyra nedslag där jag liksom kan berätta liksom en längre anekdot. Och det här handlade om när jag var 16 år och åkte till Livets Ord. Jag är alltså uppvuxen i en frisinnad, väldigt så här vänsterpolitisk, väldigt kulturorienterad baptistkyrka på Södermalm i Stockholm.
Är det Ebenezer?
Ja, Ebenezer. Som
en av dina skivor heter ju det också.
Ja. Där, och på 80-talet så kom Livets Ord och liksom blåste rent i kyrkbänkarna över hela Sverige. Ebenezer var väl inte jättehårt drabbat, men... En av mina bästa vänner var väldigt intresserad av Livets Ord och tyckte att jag borde följa med dit på en nyårskonferens så att jag liksom visste vad jag pratade om. Så jag åkte med dit, och det var en nyårskonferens som var väldigt inriktad på liksom ungdomar, och de talade verkligen till oss. Och så Ulf Ekman stod i talarstolen och sa till oss att ni måste lämna era icke-kristna vänner och börja bara umgås med andra kristna och ni måste slänga era profana skivor.
Klassiskt sektuppmaning.
Ja, exakt. Och jag blev väldigt illa berörd av det där. För att jag hade haft en ganska ensam barndom och i tonåren fått ett stort gäng vänner som jag tyckte liksom mer eller mindre hade räddat livet på mig, och nu tyckte han att jag skulle lämna dem bara för att de inte var kristna. Och dessutom så var ju musiken min liksom stora passion, mina skivor. Det var ingenting jag var så rädd om som mina skivor. Så jag tänkte att jag måste få prata med Ekman efter det här mötet. Så jag stegade fram där. Det var ju säkert 800 pers i det här rummet. Jag blev stoppad av en av hans bodyguards. Han hade sådana bodyguards med gula kavajer på sig. Otroligt fula. Såg ut som de jobbade som inkastare på Ullared eller någonting. Och jag frågade om jag fick prata med Ulf. Och då sa de att det ska nog gå bra att vänta här. Och efter en stund så kom Ulf ner till mig. De hade liksom en sån här scen med sån här trappsteg ner, som man kan se i såna här gamla shower med Donna Summer från USA på 70-talet. De sjunger och går ner för en sån här trappa. Han kom ner för den här väldigt amerikanska trappan, stannade ett trappsteg över mig och frågade vad jag hade på hjärtat. Och medan jag berättade då om mina vänner och musiken och vad den betyder för mig, så talade han i tungor hela tiden. Han så här mumlade så här.
Samtidigt som du pratar.
Ja, precis. Jag tolkade det då som att han försökte få någon form av upplysning om mig. Från Gud, va? Och när jag har pratat klart så frågar han vad mina vänner gör för någonting. Och jag berättar för dem att de spelar band. Och några ska bli skådisar och sådär. Någon ska bli arkitekt. Är de homosexuella? Så. Alltså, ja, en är väl lite osäker. Och då frågar han, den här hårfärgen du har, det här röda håret, är det din naturliga hårfärg? Nej, det är färgat. Men jag är inte bög för det, sa jag. Nej, det är bra det, sa han. Och så uppmanar han mig ändå att lämna mina vänner och slå sönder mina skivor. Och jag kommer ihåg att det fanns två busslinjer som gick från Livets Ord in till Centralen. Det var buss nummer 6 och 66. Och jag tog någon av bussarna 6 eller 66 och åkte hem. Och lämnade inte mina vänner och slog inte sönder mina skivor.
Och 20 år senare så blir detta ett mellansnack alltså.
Jag minns inte till vilken låt. Men på något sätt fick jag väl in det ihop det med någon låt. Men på det här sättet så kan man alltså kratta manegen ibland för låtar genom att ge en berättelse. Det är dumt att berätta någonting som man sen ska berätta i låten. Det måste ju vara en kompletterande historia så att säga, som gör att man hör låten i något slags nytt ljus.
Så om vi skulle lyfta perspektivet lite, hur tänker du rent allmänt kring mellansnack? Vad fyller det för funktion? För det är ganska olika mellan artister. Vissa säger ju ingenting, kanske bara presenterar bandet. Vissa pratar ju väldigt mycket. Mm. Hur har du haft samma hållning liksom genom din karriär, eller har det ändrats?
Jag började turnera ensam gitarr av den enkla anledningen att jag fick så dåligt betalt för giggen. Jag hade inte råd att ha musiker och tekniker. Och efter några år så märkte jag att jag tyckte om det där. Men för att få en konsert att funka ensam gitarr så kändes det viktigt att ha någon form av verbal kommunikation med publiken. Sen är mina låtar rätt allvarliga, rätt tunga. Så att jag märkte också att mellansnacken var ett sätt att öppna upp ett fönster där det fick komma in lite frisk luft och lite humor och lätthet. Så att De har haft en dynamisk effekt skulle jag säga.
Hur stor del av mellansnacken är skrivna på förhand så att säga? Hur stor del föds i stunden?
Jag brukar tänka att det ska vara kanske 3 stycken lite längre prator i en konsert. Jag gör inte alltid på det sättet, men den optimala konserten har liksom 3 lite längre berättelser eller nedslag. Och de brukar jag förbereda, inte så att jag skriver dem, men jag brukar tänka på dem sådär. Jag vill inte skriva dem för att jag vill att de ska hända i stunden.
Har du exempel på någonting som du hade tänkt sig att det här kommer funka jättebra och sen har det fallit pladask. Publiken har inte förstått eller har inte alls gett de reaktioner du hade tänkt.
Jag kommer ihåg att jag berättade en gång om när jag följde med en tjej hem. Och hon hade virkat en sån här korsdygnstavla i hallen. Det var det första jag såg när jag kom in i hennes lägenhet innan vi skulle ligga med varandra. Och det var så här, alla killar är bögar, stod det. Och,
hänger den här historien ihop med den om Ulf Ekman? Nej?
Nej. Det här är ett helt annat spår. Eller, jag vet inte. Det kanske hänger ihop på något sätt. Men jag kommer ihåg att jag hade en ganska mogen publik. Mogen medelklasspublik den kvällen. Sittande någonstans i Sverige. Och det där var lite för plumpt för dem, kände jag. Alltså, det gick liksom inte riktigt. Jag fick inte det där. De tyckte inte att det var lika roligt som jag tyckte. Jag lanserade henne som någon slags geni där. Men jag tror inte de förstod riktigt vad jag menade.
Och hur gjorde du då? Gjorde du som en komiker då att du satte fingret på att nu blev det lite konstig stämning här? Eller
exakt. Slog jag du tror av? Aldrig jag berättar den igen.
Nej, okej. Okay. Så att den rök där alltså.
Ja.
Experten i vår podd, Barbro Fällman, hon pratar ju ofta om vikten av att göra en målgruppsanalys innan man öppnar munnen. Alltså man ska anpassa budskapet efter vem som lyssnar. Gör du en sån när du kliver upp på scenen, alltså läser av publiken så att du ska undvika just det här som händer när du berättar
alla killar är bögar.
Den här broderade böghistorien för medelklasspubliken.
Dålig målgruppsanalys där. Jo, jag tror att jag gör den ganska intuitivt. Och ibland så, jag tror nog att jag kände att det där var på gränsen redan innan jag började berätta den. Men ibland vill man liksom också väcka folk. Ibland vill man liksom provocera folk och få dem att liksom vakna till. Så här. Jag hade liksom en grej som jag brukade köra. Den funkade alltid så här, var man än kom. Det var som en sån bra väckarklocka, du vet, en timme in i scenen. Jag berättade vid något tillfälle liksom om en riktigt deppigt gig som jag hade gjort. Du vet, när jag bara, och så sa jag så här, men ni vet, när man liksom går upp till sitt Best Western hotell och bara vill injicera heroin i pungen. Och det var en sån där grej med att injicera heroin i pungen. Jag körde den under en-två turnéer för att det var så bra. För det gick ett sånt där äckelskrik genom publiken varenda gång. Och jag vet inte vad en rektoriker skulle kalla det för. Men jag brukar tänka på de där grejerna som någon slags koncentrationshöjare. Alltså om man får ett skratt eller får ett sånt där skrik eller någon form av reaktion, så kan man efter det göra ganska, så är man efteråt ganska fri att göra vad som helst. Till exempel spela en väldigt allvarlig låt. Då liksom, får du ett skratt så sänker folk garden. Mm. Så tänker jag även när jag skriver texter, att om jag har ens en rad som är väldigt laddad, som är tung som fan, och som jag vill ska sitta som en smäck i solarplexus, då kan jag ofta i raden innan ha någonting väldigt lätt eller komiskt eller liksom absurt, bara för att sen ge plats åt den där väldigt starka känslomässiga grejen som kommer efteråt.
Men det här är ju retoriska knep som du pratar om nu. Tycker du att du använder dig av ungefär samma oavsett om du skriver mellansnack, om du skriver låttexter eller om du skriver journalistiska texter som du också gör? Eller är det tre helt olika väsen?
Jag tänker nog ganska mycket så. Till exempel den där historien om Livets ord. Jag kommer ihåg när jag berättade den så började jag med att säga det går två busslinjer ut till Livets ord. 6 och 66. Och så berättade jag den här historien. Och sen så slutade jag med att jag åkte därifrån med buss 6 eller 66. Och då fick jag ju liksom en snygg, nästan litterär inramning på det mellansnacket. Och jag gillar när det är så, när det finns en liksom tydlig båge. Så. Mm.
Och det är ju klassiskt när man skriver journalistiska texter också, att man kan komma undan med ganska mycket om folk uppfattar att det hänger ihop och det är lite en bra början och ett bra slut.
Precis. Och jag tycker inte man ska vara så rädd för att låta den röda tråden bli liksom ljusröd. Det är ibland de bästa mellansnacken kan ibland vara de här improviserade där när man bara, du vet, det kan vara någon som ropar någonting från publiken så här. Vem är Johanna, ropar någon, därför att jag liksom har sjungit ring mig Johanna. Liksom. Och så börjar jag berätta om henne. Och det har jag inte planerat. Och sen så... bara när jag har berättat den här historien om henne och liksom plötsligt liksom berättar att... hör mig själv säga liksom att hon, när hon var 12 år, så lämnade hennes familj, hennes pappa, hennes familj, och flyttade 3 kvarter bort i Bromma och bröt kontakten med sina barn, och de hittade sina leksaker på den lokala loppmarknaden. Och så då får jag liksom en ingivelse att jag ska sjunga Sanningen om dig, som handlar om att återvända till sitt barndomsland och till den man var som barn. Och så, och det är saker som bara händer i stunden och som är bara snabba liksom ingivelser. Och som, men de blir oftast, där känner ju folk liksom att det här är inte en vanlig dag på jobbet. Det här är inte en story som han drog igår i Karlskoga, utan det här händer nu.
Så den går inte att återanvända senare genom att du då själv tar upp Johanna som spelar den här låten efteråt?
Jo, det går att göra. Det kommer inte bli samma nerv. Därför att det finns ju en interaktion här. Någon har ropat. Någon har fått, de vet ju att det här var inte planerat. För någon ropade, någon initierade den här historien från publiken. Och det skapar en väldigt speciell magi i lokalen. När man känner att det finns den här kommunikationen. Och när man känner, när de känner. Och det tror jag en retorikexpert också skulle säga. Att det är liksom en sån här bra grej. Att få publiken att känna sig utvald. Att visa tydligt att jag är här. Och jag är inte här. Jag är här. Jag är i Örebro. Jag är inte liksom i, jag är inte i Karlstad. För att det är det man gör när man visar att det händer, när man låter saker och ting hända i rummet som uppenbart inte kan vara planerade.
Men spelar konsertlokalen och publikens storlek någon roll för ditt mellansnack? Alltså om du ska berätta någonting väldigt personligt, låt oss säga att du skulle berätta om någon vän som har dött, skulle det kännas märkligt för dig att göra det om publiken är för stor, om det skulle vara på en festival? Vill det till då att det är ett lite mindre intimare sammanhang för att det ska vara, kännas lämpligt?
Ja, jag brukar korta mellansnacken lite när jag spelar på festivaler och det är liksom en stor publik, och det kanske är som det är ofta på festivaler, en lite som en mer okoncentrerad, flackig stämning. Då kan man inte kräva att folk ska orka hänga med lika långa bågar.
Vad är den ideala lokalen och den ideala publiken för att du ska känna att här har jag nu optimala förutsättningar?
1000 pers sittande på en teater. Liksom. Mm. Men även, jag har spelat för 18 personer i Odense i Danmark en tisdag kväll när det var någon slags helg där i Danmark. Helt magiskt också. Alltså jag lät publiken välja låtar och jag berättade om de här låtarna och liksom, det var en helt unik kväll på den turnén. Så att, där är, det är nog, ur mellansnackssynpunkt så är mer folk ett större problem än lite folk.
Har du varit med om några sådana tillfällen när du inte har lyckats knyta ihop det, eller när det har liksom fallit platt, eller när du har känt att publiken har skruvat lite på sig, kanske oroat sig för hur att du ska kunna få ihop någonting av det du har börjat berätta?
Ja, det har jag. Men jag kan inte komma på någonting just nu. Något sånt tillfälle. Men
vad gör du då? Säger du bara att nu tappar jag tråden? Eller nu eller hur löser du en sån? För det är en slags nödsituation då du måste lösa.
Ja, det jag har lärt mig är att de där grejerna är aldrig så farliga som man tror. Tvärtom så kan de vara otroligt befriande. Alltså när någonting går snett. Liksom. Det kan ju vara att jag så här plötsligt inte kommer på vad är det för andra ackord i ett riff liksom, som jag ska spela. Att du vet att jag bara får en blackout. Och sen så liksom, eller att jag glömmer bort texten. Det är ju så här klassiker. Och sen så frågar jag publiken. Är det någon som kommer ihåg? Och så sitter det någon sån där nörd som kan alla texter och ropar då liksom. Och då när låten kommer igång igen, då är det ju som, då kan det ibland vara som att det öppnas en stor dörr liksom mellan mig och publiken. eller när elen plötsligt går i en teater och jag tvingas ställa mig på scenkanten och sjunga utan förstärkning, det är då kvällen blir helt magisk. Så man ska inte vara så rädd för de där haverierna. Om du kan hantera haveriet utan att själv få spel eller liksom börja gråta eller liksom rusa av scenen, om du kan hantera det inför publiken, så kan du vända det till din fördel.
Vad betyder det att vara närvarande i rummet? Nu kan man nästan tro att du sitter här och mindfulnessar dig. Alltså, exakt vad menar du när du säger så?
Ja, men det är ju att vara att du vet, du står och sjunger den här låten för kanske du har sjungit den 500 gånger och så sjunger du igen. Det är ganska lätt då att bara gå in i någon form av autopilot tillstånd där du river av din låt så att säga och säger kanske det som du är van att säga om den låten. Men varje rum är ju helt unikt. Vi skulle kunna prata en timma till och bara om det här med hur man kommunicerar med en publik och vad om de kollektiva processer som rör sig genom en publik. Jag pratade med Henrik Schyffert om det här efter en turné. Jag hade tyckt att det varit lite tufft på den turnén för att det var några ställen där det gick ganska dåligt i publikkontakten och alla de tre ställena var alla utsålda. Och hans analys av det var då att du blev för säker på dig själv. Du tänkte så här, det är utsålt, det kan inte gå fel. Och så går du upp och sen så försöker du inte vinna publiken. Och en artist måste varje kväll gå upp och vinna publiken. Gå in och lyssna i rummet, försöka känna av stämningen och så. Så att du måste vara väldigt ödmjuk inför publiken och inför liksom att du kliver in där och försöker tuna in med dem på något sätt. Och det är att vara närvarande i rummet.
Mm.
Det är inte att kliva upp med solglasögon och bara nu kör jag mina 20 låtar.
Så hur gjorde du nästa gång då när du kom till en utsåld konsert efter den här turnén som hade varit lite tuff?
Dels tänkte jag att jag verkligen inte skulle ta någonting för givet bara för att det var utsålt och så, utan att jag verkligen skulle kliva in med mina tentakler ute liksom. Men jag testade också några sådana här retoriska knep som att gå på scen och säga så här, jag hade egentligen tänkt börja med den här låten, men skit i det, jag vill köra den här istället. Och så börjar man med en cover liksom, därför att det får publiken att känna, jag är här. Det här är inte en dag på jobbet.
Mm.
Jag testade andra grejer också, som att kliva upp på scen och börja prata, vilket jag nästan aldrig gör. Jag brukar alltid börja med en låt bara så här. Alltså jag liksom stökade om i min egen show för att det skulle bli osäkert för mig. På det sättet bli mer liksom närvaro i rummet.
Mm.
Nu kom jag på en som är väldigt duktig på mellansnack.
Mm.
Mikael Wiehe.
Mm.
Han pratar nästan lika mycket som han sjunger på scen. När han gör de här akustiska spelningarna, framförallt när han är ensam med akustgitarr. Han är väldigt bra. Han har också liksom en slags litterär kvalitet tycker jag i mellansnacket.
Jag kommer ihåg när jag såg honom, jag har bara sett honom en gång, det kanske 10 år sedan. Så jag har aldrig upplevt någon som så otrevlig som han, som bara stod och skrek och skällde på en ljudtekniker. Alltså jag känner att en stor aversion mot honom efter det, måste jag säga. Han måste ha haft en dålig dag, för det tyckte jag bara var väldigt otrevligt gjort.
Ja, det är ju ett kardinalfel.
Mm.
Du kan inte ens skälla på publik som pratar.
Säger du aldrig till eller något sånt?
Jo, fast jag försöker skämta om det. Jag försöker liksom, för att det är ungefär som jag har också lyssnat på några föredrag om retorik och det här med att när man blir arg så förlorar man. Det är en sån här klassisk grej inom retorik. Med vissa undantag. Du kan bli arg och klassamhällets vägnar och så. Då kan du vinna. Göran Persson ryter till mot Carl Bildt.
Klassiker
va? Mm. Där funkar det att bli arg. Men det funkar inte att bli arg i egen sak. Och det gäller även en artist på scen. Och om du snedtänder på publiken för att de är fulla. Alltså du förlorar även om 80% av publiken sitter där och på något sätt också frustreras över att det är några som är fulla och väsnas. Så att det man kan göra i de lägena är att spela tystare. På min turnépremiär nu i Hudiksvall här för en vecka sedan så var det en jättelyssnande publik. Men de tre riktiga fyllskallar satt längst fram. Och de var så packade så att de liksom... De fattade inte ens när jag liksom... Du vet, jag avbröt en låt till och med bara för att jag sa så här, fan, så, ni verkar prata om något intressant här, kan jag få... Prata ni om liksom så här. Alltså jag lekte med dem. Men de var till och med för wasted för att fatta den grejen liksom. Och då insåg jag att det här, jag kan inte vinna mot det här. Jag får bara stå ut. Jag får försöka bara liksom härda ut.
Och ingen arrangör som bara ledde ut dem lite fint.
Nej, tyvärr inte. Det hade man ju, jag sa det till arrangören efteråt, alltså att det, du skulle ha tagit ut dem. Folk är konflikträdda. Och sådär. Men att bli arg och att bli arg på en ljudtekniker, på någon som är under dig i status, som jobbar för dig, inte bra alls.
Nej, det var inte bra. Men han hade säkert en dålig dag. Men när han har en bra dag då, vad är, om du ska utveckla lite mer, vad som...
Ja, men då har han ju då väldigt genomtänkta mellansnack. Han känns inte som en sån här superimprovisatör, men han är en smart snubbe som han har ju liksom en predikant i sig på något sätt, och en debattör som han använder, en polemiker, och den lyckas han liksom använda. Han har ju aldrig varit en artist som har berört mig jättestarkt. Han är inte, hans mellansnack, precis som hans låtar, känns inte som så oerhört personliga, men de är bra på ett annat sätt. De är liksom...
Han är väl en agitator ganska,
ja,
mycket.
Ja, precis. Och han gör det. Han gör underhållningen då av den agitationen. Och, ja, jag tycker att han är väldigt skicklig.
Thomas Andersson Vi, tack så mycket för att du ville vara med i Retoriskt.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, Barbro, mellansnack, det är ju som vi var inne på förut, en väldigt speciell form av retorik, för det ska ju passa in i sammanhanget, men samtidigt blir det ju tråkigt om man slentrian upprepar eller överdrivet förstärker det som låten precis har handlat om eller ska handla om, för då blir det lite tårta på tårta. Så hur ska man hitta den rätta balansen där?
Jag tycker att det är ganska få duktiga musiker som är duktiga på mellansnack. Men det som jag tror att man som publik vill ha, det är inte någon översättning av låten eller vad den innebär så. Men lite grann, hur kom den till och vad betyder den för mig? Eller någon historia bakom. Jag tycker Håkan Hellström, han berättar historier i sitt mellansnack ofta. Och den favorit jag har som jag tycker är utomordentligt duktig, som verkligen inte tillhör ytterligheterna som du nämnde nyss med Bob Dylan till exempel. Och Ulf Lundell, det är ju Elton John. Så skickligt han för oss in från den ena melodin till den andra. Ofta med att komma med ett årtal. Hur såg det ut då? Vad gjorde vi då?
Hur kan han minnas det, den gamle knarken?
Ja, men han är briljant.
Han är numera skötsam småbarnsfar.
Superproffs.
Jag skulle vilja höra Elton John prata om sitt 70-tal någon gång. Det kan inte vara en kort bok.
Men var du lika förtjust i Elton på den tiden han stod på händerna på flygen, hade jättestora glasögon och höga prickiga hattar och sånt?
Nej, då var han inte min favorit. Nej.
Du då, Mattias, har du någon favorit när det gäller mellansnack?
Nej, jag funderade på det här, men problemet är att det var ju väldigt många år sedan jag gick på en konsert där man faktiskt har mellansnack. Eftersom jag är klassiskt skolad och där har man inte mellansnack.
Nej.
Om en klassisk musiker skulle, alltså på Konserthuset pratar vi nu, om de skulle börja med mellansnack så skulle det funkar inte i ramen.
Men ibland
det kan du inte ha, men det är något annat.
Men ibland har du ju en recitatör, om du går och ser Förklädd gud av Lars-Erik Larsson.
Ja, men det ingår i verket. Ja.
Gillar du det då?
Ja, men det ingår i verket, så då kan man gilla verket eller inte. Men om du är pianist... Om det kommer hit en japansk pianist som är liksom...
Ska spela Rachmaninoff, då är det inget prat.
Om hon skulle prata emellan och säga, jag känner så här inför Rachmaninoff, då skulle hon skulle tappa anseende, skulle jag säga, oavsett hur bra hon är.
Men det finns ju ett tillfälle...
Det är ju också en värld som har varit väldigt rädd för popularisering. Ja,
när filharmonikerna får mellansnack, och det är ju DN-konserten i augusti varje år.
Exakt, och där har vi ju en populariserad form av den här...
Vilket är väldigt trevligt.
Numera en väldigt smal konstform. Mm.
Men kan det vara effektivt att inte säga någonting då? För vi tjatar ju i varje avsnitt nästan om att man ska uttrycka sig kort och effektivt. Det kortaste och effektivaste kanske är att hålla mun då, Barbro?
Nej, jag skulle tycka att då kan man uppfattas som sur, ungefär som Bob Dylan. Att nu gör jag bara mitt jobb och nu får ni sitta och lyssna så länge det går. Utan nej, jag tycker gott väl, men underbart är kort. Det är ju det som är knepet.
Men är problemet med Dylan att han inte snackar? Är det inte det att han är så förbannat tråkig hela han just nu?
Jo,
eller? Jag har inte sett honom på länge.
Surgubbe tycker jag det ser ut som.
Vad säger du, Andreas? Du som har mer kontakt med den här typen av musik.
Eller? Ja, nu pratar vi om Dylan fortfarande.
Ja.
Ja, jag är ju inget Dylan-fan alls. Jag har sett honom live en gång för att det var någon kompis som hade en biljett över. Och han är otroligt tråkig numera. Han står ju bakom, då stod han bakom sin keyboard och så sa han ingenting. Så att om man inte är jätteintresserad av den där bredbenta gubbrocken så blir det ju ganska tråkigt.
Den senaste konserten med mellansnack jag var på var i för sig Beyoncé.
Mm.
Ja, om man nu kan kalla det för en konsert, det är ju nästan ett event.
A show.
Mm. Ja,
var den lika bra som alla säger?
Ja, det var väl en bra show. Men hon har liksom korta mellansnack som oftast går ut på att peppa kvinnor. 95% av publiken är kvinnor. Det är därför jag svävar lite på målet om det var bra, för att jag hör ju inte till målgrupp. Dessutom tycker jag att hon har ett så förbannat tråkigt låtmaterial.
Mm. Men själva showen kan ju vara kul.
Ja, showen är ju världsklass naturligtvis. Det är extremt välproducerat.
Vi bor ju inte så långt ifrån Friends Arena och det stod ju, jag tror Emma, min sambo, räknade till 16 långtradare uppradade där i närheten med alla hennes saker som hon behövde.
Ja, och samtliga de var med på scen kan jag säga. Det var en väldigt bra show. Men hennes mellansnack är kort och går ut på att peppa kvinnor. Mm. Så av typ, applådera inte mig, applådera er själva. Det är väldigt reinforcing.
Målgruppsanalysen var gjord.
Ja, gud, ja, den har hon ju gjort sedan länge. Men det här är ju en artist som också tjänar mest pengar av alla kvinnliga artister.
Thomas Andersson, vi pratade också om konsten att vara närvarande i rummet och att läsa av en publik. Och det där är uttryck som många slänger sig med lite slentrianmässigt. Men det är ganska intressant att borra lite mer på djupet i vad det där innebär. Så hur gör du när du föreläser, Barbro, för att... Det är klart att du pratar ju ofta om att man ska vara väl förberedd med vad man ska säga, man ska kolla tekniken och så. Men du kan ju aldrig riktigt veta exakt vilka som är där, alltså ner på individnivå eller vilket humör de är på den dagen. Och alla sådana där andra saker som påverkar vad det blir för stämning i rummet. Så hur gör du då de första minuterna där när du ska försöka läsa av vad det här är för slags rum?
Ja, för det första så har jag ju pratat med några av dem innan jag går upp på scenen. Det är ju ett sätt att känna av. Så jag är känslig för stämningar. Och just att vara närvarande, det innebär att man är här och nu, fokuserad. Jag kan inte tänka på vad ska jag ha till middag på lördag, eller vilka gäster ska jag bjuda, eller vad ska jag läsa för bok. Det går inte, även om man i andra sammanhang kan vara simultan och göra både det ena och det andra. Utan i det här läget där man är ett proffs, där är man här och nu. Definitivt. Det är så viktigt att fokusera. Och det kan alla lära sig. Det är bara en fråga om att bestämma sig för att nu är jag här och nu. Och det är jag skyldig min publik. Det är skamligt att underskatta publiken genom att tycka att det här gör jag bara på rutin. Det här.
Men exakt vad är det du gör? Alltså, hur märker du om till exempel jag ska korta nu med 10 minuter? Hur läser du av det? Eller att, för Thomas Andersson, vi berättar ju när han drar en liten snuskig anekdot. Och den faller platt. Och han ser liksom att han tror att den här publiken, den är lite för gammal för att de ska tycka det är kul att när jag berättar en anekdot om att jag går hem till en tjej och sen innan vi ska ligga med henne se att hon har liksom broderat på en tavla där det står alla män är bögar. Och så lanserar han henne som något slags geni som man säger. Och det är en ganska rolig historia, men det är ingen där som skrattar. Och han känner liksom det på sig lite innan, men han kör den ändå för att han är så förtjust i historien. Så det här liksom att känna det här som jag tänkte säga nu, det kommer inte funka, så att jag måste säga någonting annat istället. Exakt hur kommer du fram till det?
Ja, jag börjar ofta med att säga någonting om mig själv, någonting som där jag utelämnar mig på ett humoristiskt sätt. Och det är någonting som kan vara väldigt aktuellt. Man kan inte göra samma sak 1000 gånger om år ut och år in. Utan att vara lite oväntad på något sätt. För när jag kommer fram på en scen och ska prata om retorik så är det många som förväntar sig att här blir det väldigt formellt och strikt och akademiskt. Och så är jag inte det i mitt första. Och då brukar det bli en lättnad i publiken. För om de får le tidigt och skratta tidigt, då kan man se nästan fysiskt hur axlarna sjunker och de blir känner sig bättre till mods helt enkelt.
Den här testballongen som Thomas Andersson vi kör då, den här brodyrhistorien, den är ju, jag tycker den är väldigt smart att köra.
Ja.
Därför att även om den faller platt så har folk betalat för att gå dit och han vet, han har ju dem ändå. Mm. Han har en andra chans att fånga dem.
Mm.
Du kör ingen sån testballong för att liksom positionera i rummet och se, vem är det vi har här?
Jo, det kan jag göra, men jag har inte samma hela tiden.
Nej. Har du ett exempel? Är det en kollevits då? Eller?
Jag skulle kunna ta det här till exempel att nu ska vi prata om retorik, som betyder konsten att be någon dra åt helsike på ett sätt som gör att han längtar efter resan.
Ja.
Den är väldigt skön. Ja, de ler och de skrattar.
Då skrattar ingen. Och vad gör du då?
Jo, jag har aldrig varit med om att ingen har skrattat. Men om de inte gör det, då kanske jag tyder på att nej, det är inte humor vi ska ha fram här. Och då kan jag gå in med, för 2500 år sedan, i antikens Aten. Aha. Då kan jag se vad det innebär. Så det är en fråga om att vara känslig, mottaglig och att vara väl förberedd så att man kan ta fram olika saker ur ryggsäcken.
Hur gör du när du har väldigt olika typer i en publik?
Då gäller det att vara varierad, både det ena och det andra. Och det innebär att om jag nu använder humor så är det några som skrattar och nästa gång är jag mera formell och då är det andra som får sitt. Alltså att vara det här varierade är väldigt viktigt.
Du har ju pratat tidigare om när du föreläser, du har allt ifrån en 45-årig kvinna till en 65-årig man, professor liksom. Att det är väldigt olika status mellan dem i gruppen och det är olika kulturellt och så. Du kan ju aldrig nå alla dem samtidigt.
Ja, det gäller att försöka göra det i alla fall. Och då försöker jag variera så att jag är på lite olika förväntansnivåer och olika plan när det gäller mitt ämne.
Men hur gör du, Mattias, under ett konsultuppdrag om du ska gå in och ändra någonting i en organisation? Det är lite samma där, att det finns vissa kanske är väldigt positiva till det du ska göra och andra
10%
är rädda om jobbet. Ja, och några vill aldrig ha förändring någonsin.
Mm.
Och hur hanterar du de där olika grupperna?
Ja,
om man nu tänker att nu ska du träffa dem för första gången och det gäller att göra ett gott första intryck.
Ja, då försöker jag att, och det gör jag nästan oavsett möte, lägga upp den döda elefanten på bordet. Och säga, vi står inför det här, jag är här för det här är min roll. Jag försöker inte skämta bort något, jag försöker inte vara insmickrande trevlig, tror jag inte någon skulle säga att jag är. Utan jag försöker bara prata kring uppdraget och dess natur.
Och vad vinner du på det här, menar du?
Jag vinner ju trovärdighet på det. Men det är inte något, ytterst så tycker jag också att det handlar om en professionalitet. Men jag tycker också att det handlar om en vanlig renhårighet mot folk som man möter. Om jag går in och gör mig till så kan jag vinna vissa saker på kort sikt. Men varför skulle jag göra det?
Mm.
Dessutom är jag ju som konsult, jag är ju en proxy. Jag är ju mellan en ledning och ett golv till exempel. Eller tvärtom, mellan en golv och en ledning i vissa fall. Det är en slags mellanchefsroll fast på konsultbasis. Där man går mellan rummen. Och då måste man är lojal med den som är utanför rummet. Men man är också helt öppen med vad man ska göra där.
Mm.
Men som du säger, 10% vill ju förändring. 10% vill absolut inte ha förändring. Och sen så finns det en grupp däremellan som kan liksom flyttas eller vinnas eller hur man vill uttrycka det.
Ja, det är lite som inom politiken, det finns en rörlig grupp i mitten som
alltid
rör sig mellan partierna och så finns det några som alltid kommer rösta som
alltid.
De alltid har gjort.
Och där finns det då, strategiskt så kan man ju då säga så här att de 10% som vi aldrig kan flytta, de struntar vi. De vill vi vill ha ut dem i gruppen på olika sätt. De behöver göra något annat. De 10% som är verkligen för förändring kan vara jättebra. Det finns problematik med det också. De kan vara ambassadörer eller de kan vilja dra åt något helt annat håll och så vidare. Och då kan man, beroende på vem man är rent organisationspsykologiskt mässigt, så kan man ju satsa på olika grupper.
Mm. En annan intressant sak som Thomas Andersson vi pratar om, det är ju en slags fejkad spontanitet. Han berättar hur han kommer ut och på vissa konserter och säger att jag hade tänkt börja med den här låten men nu kör jag den här istället. Och så kör han kanske en cover som han inte brukar spela. Tror du att det funkar, Barbro? Blir det lite av artistens motsvarighet till när säljaren på Siba säger väldigt bra brödrost, jag har en sån själv. Alltså att man ser igenom det där eller är det väldigt effektivt, tror du?
Jag skulle säga att det är inte effektivt. Det är fejkad spontanitet, går inte. Det är inte retoriskt. Och säga då att jag hade tänkt spela den här och så får ni den här istället, då blir man ju besviken. Då är det bättre att säga, nu ska jag spela en cover.
Fast det Thomas Andersson vi säger är ju att anledningen till att han började med det här, det var ju att han var ute på en turné där det var utsålt på flera ställen och de konserterna gick sämst. Därför att, tror han då, han kände att han inte hade något att bevisa eller någonting att vinna. Så det här var ett sätt att liksom sparka sig själv i häcken och skapa någon slags stämning. Och enligt honom så har det ju funkat.
Ja, jag skulle säga att det kanske det gör inom musiken, men det skulle inte göra det inom retoriken eller i ett talarsammanhang. Definitivt. Därför att säger du A, då vill jag höra A och inte B. Eller både A och B, men inte att det här skulle ni fått istället. Det är ungefär samma sak som om jag skulle ställa mig på en scen med en massa kvinnor som förväntar sig en god föreläsare. Och så säger jag, ja, idag skulle egentligen Antonia Axelsson ha kommit hit, men hon kunde inte, så nu kommer jag istället.
Fast om du skulle hålla en föreläsning om manliga härskartekniker till en kvinnlig publik. Mm. Om du kom in och sa så här, ja, jag hade tänkt börja med det här, men igår kväll så gjorde ju Jim Åkesson det här i TV-debatten, så att vi måste börja med att prata om det, för jag förstår att det är vad ni alla sitter och tänker på. Fast du har planerat det väldigt noga, är inte det en liten parallell till det han gör?
Nej, då hade jag börjat med det aktuella, Jim Åkesson.
Ja, men det var det jag menade, för att du säger att... Vad är det du menar?
Jag menar att jag skulle inte ha sagt någonting om jag hade tänkt börja så här. Aha. Utan jag hade börjat med, såg ni på TV igår eller ni läste i tidningen att han gjorde si eller så. Mm. Och så då har jag börjat med det aktuella. Sen min väl förberedda inledning, den kan jag lägga lite senare. Ja. Den kan jag ta in.
Men det, du menar helt enkelt att om man tänkt börja med någonting men gör något annat, så ska man inte säga vad man tänkte börja med.
Okay. Det blir en besvikelse hos publiken. Men som sagt, jag skulle ta min förberedda smärsiga inledning, skulle jag lägga in lite senare.
Okej. Okay. Hur hanterar du häcklare då, Barbro?
Vet du att,
har du haft någon sån?
Ja, en enda gång i hela mitt liv har jag varit med om det. Och det var du med, Mattias. Ja. Det var när vi delade ut retorikpriset i år. Och jag som stod på scenen då är väldigt väl uppfostrad. Jag ville inte ställa till med någon scen. Jag fortsatte som om ingenting hade hänt. Men när Sissela Kyle kom upp på scenen som tog emot priset och han fortsatte att häckla, då gjorde hon någonting som jag faktiskt beundrar. Hon talade till honom och sa, vet du vad, nu är det inte du som är huvudpersonen utan det är jag. Och då slutade han. Och hela publiken var väldigt nöjda med det.
Mm. Just det, hon sa, det här handlar inte om dig. Nej. Det handlar om mig, för jag har fått ett pris.
Men visst var det bra gjort?
Ja, hon hanterade ju honom ganska smart. Mm.
Men hon kanske är van vid att från teaterpubliken att det kommer sånt ibland. Jag hade ju aldrig varit med om det.
Eller så är hon väldigt bra på härskartekniker själv. Vem vet? Men det där med att sätta folk på plats är ju inte helt enkelt. Det kan ju gå fullständigt överstyr. Fråga bara Michael Richards. Vem är det?
Det är Kramer i Seinfeld.
Precis, Kramer i Seinfeld, vars karriär verkligen har dalat efter den där tv-serien. Och under en period i alla fall.
Och före den också.
Ja, det var en 10-års peak där.
Vad lever han av idag?
Han lever väl på gamla royalties kanske. Eller så åker han runt på såna här mässor och sina bilder, vad vet jag. Men vid ett tillfälle för några år sedan så körde han stand-up och blev häcklad av någon i publiken och blev väldigt arg och började försöka dra något skämt om lynchningar och använde då ordet nigger, the n-word, som man absolut inte får göra offentligt i USA på grund av att det är så laddat, och det lät så här. You can talk, you can talk, you can talk your brain now, motherfucker. Rose out, he's a nigger. He's a nigger. He's a nigger.
Oh my god.
A nigger, look, there's a nigger.
Ooh. Ooh. All right, you see? It shocks you. It shocks you to see what's buried beneath your stupid motherfuckers. What was it called for? It's not called for you to hear on my ass, you cheap motherfuckers.
Barbro, det där är ju fel på så många olika plan, bland annat för att han använder just ordet nigger. Och då ska jag säga att det är otroligt mycket mer känsligt att säga nigger i USA än att säga neger i USA, som jag inte, eller i just Sverige, som jag inte heller tycker att man ska göra på grund av vad det står för. Men i USA är det är liksom en dödssynd. Mm. Men
han kraschar ju sin karriär. Ja, han bad om ursäkt sen. Ja, lång YouTube-klipp hjälper
det
ju
går
ingenting.
Inte.
Nej, han fick vara med hos David Letterman och be om ursäkt med Jerry Seinfeld som någon slags ursäkts sidekick, och det blev nästan bara ännu värre. Men om man bortser från att han säger the n-word, Barbro, vad är det mer som går över styr här? Vad skulle han ha gjort istället?
Ja, alltså det är lätt för mig att säga att han skulle ha negligerat det, för det är vad jag hade gjort. Men jag tror att man måste också hålla känslorna i styr. Man kan inte komma i sån affekt. Det är klart att man kan ha en kommunikation med publiken. Och inte minst när man står upp komiker, så klart att man kan det. Det finns många goda exempel på det. Men här, alltså, hans affektion här är ju väldigt kraftig.
För i stand-upen så är ju häcklaren nästan en slags extra roll. Mm. Som man som stå upp komiker ska lära sig hantera, ja, i sin rutin.
För kan man vända det på ett bra sätt, så att man inte börjar puckla på för mycket, för då framstår man som en översittare, men man kan ändå ta in det i materialet och få med sig de här personerna. Då blir det väldigt bra, och då blir folk imponerade och alla blir nöjda på något sätt. Problemet är ju då, som Thomas Andersson vi pratar om, när han ger den här konserten i vad det nu var, när det sitter tre, alla de, det är någon slags teatersalong eller någonting, och alla sitter och lyssnar utom tre jättepackade personer längst fram, och han försöker prata med dem lite snällt. De fattar inte, för de är för fulla, och arrangörerna är heller inte tillräckligt proffsiga för att bara leda ut dem här. Så att han får dra sig med de här personerna. Och det är ju inte kul. För att han förlorar ju samtidigt om han ställer sig och börjar skälla. Som jag såg Mikael Wiehe göra en gång. Otroligt osympatiskt att skrika på en ljudtekniker. Från scenen. Det var liksom extremt nära att jag började skrika på honom. Alltså, du får skälla på honom efteråt. Det är väldigt oproffsigt. Så att jag tror att Thomas Andersson vi, även om det blev en ganska misslyckad eller en mindre lyckad konsert än vad det hade blivit om någon hade lett ut fyllorna. Mm. Så tror jag ändå han gjorde rätt. Att om han hade börjat gapa och skrika och skälla på dem, då tror jag att han, då hade han på något sjukt sätt ändå fått liksom hela publiken emot sig. För han har ändå makten där uppe från scenen.
Just det. Och han hade brutit till illusionen eller den där stämningen. Mm. Men du, politiker blir ju ofta utsatta för häcklare. Mm. Jag tänker på nu med Trump. För att Donald Trump definierar ju häcklare lite annorlunda än vi andra.
Ja.
Han definierar ju ganska mycket lite annorlunda än vi andra. Till exempel, han kastar ut bebisföräldrar för att bebisarna skriker och sådär.
Ja, just det.
Är det smart att göra häcklare av de som inte är häcklare?
För honom är det, för att han ska börja göra allting som ingen annan gör. Däremot är det ju mycket svårare för Obama, och han har varit utsatt för häcklare ganska många gånger. Och för, jag tror att det var ett eller två år sedan, vid ett lite otippat tillfälle, för då stod han och vicepresident Biden inne i Vita huset och pratade om HBTQ-rättigheter. Och då visade det sig att alla som var inbjudna inte var så stora fans av presidenten. För det finns på vänsterflanken en ganska stor besvikelse av att han inte har gjort mer. Och då var det en person i publiken som började skrika. Och då var frågan, hur ska Obama hantera det här nu då? Och det här är ett ganska långt klipp, men ändå spännande att se hur han gör och hur han till slut får publiken med sig. Det lät så här.
I've told you that the civil rights of LGBT Americans is... Yeah, hold on a second. Okay, you know what? No. Hey. Yeah, listen. You're in my house. And you don't start. You don't. No. Come on. It's not. You know what? It's not respectful when you get invited to somebody. You're not gonna get a good response from me by interrupting me like this. I'm sorry. No. No, shame on you. You shouldn't be doing this. Can we escort this person out? Come on. You can either stay and be quiet, or we'll have to take you out.
Ja, Barbie, vad är det som gör att publiken börjar applådera och ställer sig på Obamas sida, trots att jag tror att många i sak faktiskt kanske håller med häcklaren egentligen?
Jag tror att det är det här som vi pratade om tidigare, den här närvaron, att verkligen lyssna på, inte negligera dem, utan lyssna på och gå och svara. Jag tror att det är att han är så otroligt duktig på att fokusera.
Han behåller lugnet också.
Det gör han. Och här känner jag också universitetsläraren Obama. Mm. Som är han, och det är han ju bra på i sina tal, att han Det känns, han är ju alltid presidential, men det känns som att han också står på golvet. Skjortärmarna kan vara lite uppkavlade. Han är en professor i gänget.
Ja, lugnet och han är ju mästare på konstpauser. Det är ju förtroendeingivande.
Men han måste ändå markera mot häcklaren, och det gör han ju. Men så har han ju också tålamod. Jag tror det är tiden också, för att jag tror att det här klippet är nästan 1,5 minut. Och ju längre tiden går, desto bättre för Obama, för folk börjar bli irriterade. De är ju där för att lyssna på presidenten. Sådana här gaphalsar hör de ju hela dagarna. Så att till slut blir folk irriterade, för nu vill de höra presidenten fortsätta prata. Och då får han dem med sig på något sätt.
Så man kan låta häcklaren hålla på en liten stund?
Det är väl lite som någon som har uppenbara brister i det den säger eller beter sig. Man bara låter personen hållas lite, så gör den bort sig själv på något sätt.
Så skjuter de ner sig själva. Det finns många bra exempel på YouTube med Obama när han svarar på häcklare. Jag minns andra också när han står liksom skjortärmarna uppkavlade, han står och lutar sig över podiet. Han är så jävligt avspänd och han bara säger nej, men jag snackar med dig utanför, jag lovar. Vi snackar om det här utanför.
Ja, just det. Jag är snart klar.
Och han är så jävligt cool i det där. Alltså. Någonting säger mig att oavsett vem som vinner valet i november så blir det nog inte på samma sätt.
Du har lyssnat på Retoriskt, en podd om konsten att övertyga. Och om du vill lyssna mer på mig och Mattias, vilka poddar ska man ladda ner då?
Man ska ladda ner, nej inte Värvet Andreas, utan man ska ladda ner Koll på läget från Svensk Fastighetsförmedling. Eller Beslutsfattarna från IHM Business School.
Ja.
Två helt olika poddar.
Från dem men med oss ska vi säga.
Absolut.
Ja. En om beslutsfattande och en om bostadsaffären. Skicka gärna förslag på vilka ni vill höra som gäster under hösten. Jag har fått väldigt bra förslag förut, och då mejlar man info@retoriskt.se eller kommenterar på Facebook.
Yep.
För den här podden kommer vi fortsätta göra fram till att retorik blir, vad då Barbro?
Ett eget obligatoriskt ämne i grundskolan och ett eget ämne i lärarutbildningen.
Just så, kampen går vidare och vi hörs tisdag nästa vecka. Hej då!